Hej och varmt välkomna tillbaka till Bibeln idags sommarföljetong. Hej Magnus!
Hej!
Tänk, det går att få tag på dig ändå.
Ja, det är ju, alltså, det är så pinsamt, eller det vet jag inte heller om det egentligen, men det är lite småjobbigt när man försöker lyssna i kapp sig på podden. Oh. Och det känns som att tre gånger av fyra så ber de ursäkt för att det inte är med.
Ja, det stämmer.
Minst. Ja.
Jag har slutat göra det i början, jag gör det på slutet någon gång när man liksom... Så, ja, och då kanske vi får höra Magnus igen. Sådär.
Jag tänker som så här. Jag är faktiskt inte avundsjuk på dig. Alls inte.
Nej,
men det är inte. Men jag tänker just att, alltså, vilken glädje du får jobba med Bibeln. 100%.
Mm. Ja. Och du jobbar med kaffe.
Allt möjligt jobbar jag med. Som inte är Bibeln.
Fast kaffe är ju bra, alltså.
Ja, men alltså, är inte det något av de största miraklerna i Bibeln, om man tänker som Paulus gjorde alla sina resor utan kaffe?
Vad vi vet, det är sant.
Han skrev alla breven utan tillgång till kaffe.
Mm.
Kära någon.
Han hade vin.
Brukar det göra en så produktiv?
Nej, det tror jag i och för sig inte.
Skeptisk.
Skeptisk, mycket skeptisk. Nej, det är sant. Och tänk vad vi då inte producerar trots att vi har kaffe.
Nu tycker inte jag att du ska vända det här till negativt så här i början.
Nej, just det är sant. Okej, välkommen alltså tillbaka till vår följetong som kanske har lämnat sommaren bakom sig sedan länge. Vi ska egentligen bara avrunda boken nu. Vi läser ju Magnus Malms kännetecken och har försökt få till den här inspelningen ganska många gånger eftersom att du har varit sjuk och du har varit barn och det har varit jobb och det, jag vet inte allt, och jag har säkert gjort någonting också under den tiden.
Någon gång var det ditt fel.
Säkert. Jag kan ta på mig allt det här mitt fel, Magnus, faktiskt.
Ja, vi säger så.
Om jag bara hade liksom tagit mig friheten att köra 30 mil och sätta mig på din veranda tills du var liksom tillgänglig, så hade vi ju haft den här podcasten inspelad för länge sedan.
Ja, det är faktiskt sant.
Ja.
Att du inte gjorde det.
Nej. Och då hade jag kunnat få vettigt kaffe också.
Dessutom.
Så vinterföljetången då på din veranda alltså en gång i veckan?
Nu är ju inte den vinterbonad, ska sägas.
Nej, sant. Mycket.
Men det kan bli väldigt effektiva samtal. Så tillvida att bägge två vill in så fort som möjligt igen.
Ja, precis. Sant. Ha... Vi ska prata Magnus, vi ska prata bön och vi ska, ja, men på något sätt sy ihop den här boken. Jag tänkte vi börjar i den änden. Vad tar du med dig från läsningen av Magnus Malms kännetecken?
Överlag,
precis. Inte från just sista delen här. Jag tänker vi kommer in där, men den är lite kortare än de andra, så att vi får liksom, om vi inte ska bara prata i 5 minuter så.
Oj, ska man sammanfatta? Någonting som jag praktiskt tar med mig, det är också som ett svar på frågan som ställdes
av Jonas Bergsten
av
till
Jonas.
Dig. Just det.
Ja. Mm. Så vi kommer tillbaka till det förmodligen, men en sak som jag väldigt praktiskt har tagit med mig, det var en sak som jag upptäckte det på förra gudstjänsten vi var på förra veckan. Alltså det är ju lätt hänt på något sätt att man kommer till kyrkan, man är antingen precis i tid eller någon minut sen. Och man rusar in och man ska sätta sig. Och så ska man på något sätt försöka vara avslappnad och vara i stunden. Och jag tror att, alltså, den här boken har hjälpt mig att på något sätt se det här. Att alla tankar som kommer, allting som liksom ständigt rusar emot mig... som gör att det kanske är svårt att slappna av och fokusera på till exempel en predikan, inte behöver vara någonting negativt. Det behöver inte vara positivt heller, men det är.
Ja.
Och det är någonting som jag kan försöka skjuta bort, eller så kan jag välkomna det och försöka göra någonting med det. Och helt enkelt se att, men om det här är tankarna som nu dyker upp i huvudet, så gör det förmodligen det av en anledning.
Mm.
Och så kan jag ta de sakerna och istället för att försöka skjuta undan det, så kan jag vända det till Gud och göra en bön av det.
Mm.
Ja.
Så sant. Det tror jag är en av de viktigaste lärdomarna av den här boken och av Magnus Malms undervisning, tror jag, överlag på något sätt, att han alltid ja, men Gud kommer till oss Mm. Och vill vara i vår vardag där vi är. Och det kan innebära att vi pratar om honom, med honom om kaffe eller hur irriterad man är på kön med kunder som inte förstår vad de ska göra eller vad det nu må vara. Liksom.
Jo, men just att det är okej att ha praktiska problem.
Ja, verkligen.
Det är okej att vara i kroppen. för att Gud är intresserad av den också. Vi behöver inte försöka spela andliga för att kunna vara andliga, så att säga.
Nej. Kanske till och med rakt motsatsförhållande. Om vi försöker spela andliga så misslyckas vi.
Ja.
Jag lyfter med mig flera saker ur den här boken själv. Och en av dem, kanske den första här, det är på något sätt, har inte alls egentligen med boken att göra i sig, utan det har att göra med samtalet.
Okay.
Alltså det här att nu tvingar vi oss till det här för vi har lovat att, jag vet inte hur många som faktiskt skulle bli arga om vi inte spelade in hela serien, men vi har lovat att läsa hela den här boken, du och jag. Och vi har lovat och prata om det. Och just det samtalet med en god kristen broder om ett tema under så lång tid. Jag menar, hur ofta lyckas vi med det?
Nej, det för mig är det helt unikt.
Och jag menar, man kan ha en bönegrupp eller någonting där man kanske pratar om antingen en sån här bok eller en bibelbok eller sådär. Men det blir något särskilt det här, men bara två stycken eller om man är tre eller sådär som pratar om någon. Ja, den delen tar jag med mig. Började ju här när inte vårt samtal pågick så frekvent också läsa nästa bok, fast då tillsammans med min mentor. Just för att jag inser hur viktigt det här, ja, men samtalet där man får input från en broder och från en bok är väldigt, väldigt viktigt. Och det tvingar en på något sätt att hela tiden, jag känner att det tvingar mig till att verkligen fundera kring vad jag ska göra av det här och inte bara läsa, bra Magnus Malm, var smaskigt.
Det roliga är också att du och jag har ju pratat om att göra sådana här saker förut.
Ja.
Att läsa en bok och återkomma i samtal. Men det har inte fungerat.
Vi har inte haft piskan och moroten.
Nej, men det är just det. Man, det är inte det att man inte vill, men det prioriteras bort någonstans på vägen. För att det ständigt dyker upp andra saker. Och det faktum att vi spelar in det här som tror jag har gjort att vi faktiskt har kommit till vägs ände med den här boken.
Vad säger det egentligen om nutidsmänniskan? Att vi tvingas till ett offentligt samtal för att vi överhuvudtaget ska prata? Ja. Är något annat du tänker på allmänt kring boken och sådär?
Allmänt kring boken?
Eller
så...
samtalet, eller Gud, eller evigheten, eller...
Spontant, det första jag tänker på helt ärligt är att vad tråkigt att vi är framme vid slutet.
Mm. Kanske måste ha en följetong till.
Jag tänker det.
Vad ska vi läsa, hörni, kära lyssnare? Vad vill ni att vi ska prata om? Det blir jättespännande om någon överhuvudtaget hör av sig här. Tänk om vi måste lyssna på någon som hör av sig och säger, ja, men jag vill att ni läser den här.
Ja. Stephen King.
Det hade varit något, du. Vårt samtal kring Stephen King och men på riktigt så hör gärna av er om det är någon bok ni precis ska sätta er och läsa och skulle vilja ha medläsare till, för det är ju lite det vi hoppas kunna vara, att verkligen människor har suttit med boken och läst och inte bara har lyssnat på skalningar. Sen finns det säkert de podcastlyssnare som tycker att just de här avsnitten är rätt meningslösa om man bara vill lyssna på dem med gäster, och det kan jag ju förstå också om man nu känner så.
Ja, absolut. Det är okej.
Och de lyssnar ju inte nu i vilket fall, så att de...
Så du kan säga det fritt.
Nej, men jag insåg, jag undrar vem jag pratar med egentligen. Ja. Okej, vi är inne på sista delen utav boken. Eller de två sista delarna egentligen, där den sista, absolut sista delen inte är, ja, den kommer vi kanske inte prata så mycket om. Men nu handlar det då om att bli konkret. Och det är ju så härligt med Magnus Malms böcker, att han många gånger hamnar i det väldigt konkreta. Ja, men okej, här har vi pekat ut ett problem, här har vi pekat ut möjligheter, här har du ett sätt att prova.
De första 170 sidorna handlar om att komma fram till någonting som
faktiskt,
nu gör vi någonting av det här.
Och de första 170 känner jag verkligen behövs för att man inte bara ska säga ja, det är klart. Det, så kan man ju säga. Utan nu så är man ju ganska övertygad om att han är någonting på gång här.
Ja, ah, att han är inne på någonting. Ja.
Och sammanfattningsvis så presenterar han ju en böneform där han dels så har han ju då med boken, allt som oftast när man köper den så får man ju den här lilla eller tre stycken träsymboler då, krubban, korset och ringen, som man då kan på olika sätt knyta sina böner kring, men där han då föreslår en bönemodell som innebär att man vid ett par tillfällen per dag bestämmer sig för att nu ska jag be, och då ber jag efter något valt böne sådär, så att jag efterhand knappt behöver tänka på det, utan ja, men jag vet att så här ber jag. Någon slags återkommande variant av tidebön är det ju faktiskt. Ja. Men han är också väldigt noga med att betona att ja, men fixera det inte på exakta tider, så om jag missar klockan 12.05 bönen och klockan blir 12.10 så kan jag inte be. Och om du missar ett tillfälle för att du är mitt i ett möte eller barnen skriker så är inte det ett problem. Liksom. Och hur lyckas den här karln med någonting som kyrkan har brottats med i 2000 år, det vill säga balansera på gränsen mellan att bara vara platt och inte göra något och lagiskhet?
Därför att han hela tiden poängterar att man inte ska ha dåligt samvete. Tror jag är en av nycklarna. Att det är skrivet i den andan att det här är bra för dig. Om det inte fungerar, men så gör det inte. Eller lyckades du inte, men prova igen. Det är okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Alltså, på något sätt, det finns en anda av att ja, men all bön som du lyckas med eller kan åstadkomma, men det är bra. Det är jättebra.
Jag menar, här finns ju på något sätt, tycker jag, en av de stora styrkorna i det är ju inte bara Magnus Malm, det är andra fäder också, som, eller mödrar, som lyckas med att just nå den här punkten i en undervisning. Och det är nog därför det är nog för att vi har läst hela vägen fram också, där man just hamnar i, gör så här, men där det inte landar i ett jag borde göra det som han har sagt. Utan dels finns det motivation, men framförallt så finns det en möjlighet att falla och resa sig igen.
Och det är nog helt sant som du säger. Det är därför de första 170 sidorna blir så viktiga. För att han hela vägen igenom sätter just den tonen.
Ja.
Det är därför han med auktoritet nu kan komma in och säga att jag har några idéer om hur man praktiskt kan göra det här. Men det är fortfarande, hela det här kapitlet är fortfarande en väldigt, tycker jag, väldigt tydlig känsla av att det här är saker som fungerar för mig. Jag delar med mig av det här.
Ja.
Även, det kan fungera för dig. Men just som du är inne på, att det finns ingen, för mig finns det ingen känsla av lagiskhet i det här, att så här ska du göra.
Nej, men precis. Och jag tycker det är väldigt förlösande, om vi nu ska använda fler såna här kyrkiska begrepp i det sättet han skriver om det. Och ja, men ibland så skulle jag har ibland träffat människor som nej, Magnus Malm tycker jag inte om, jag läste den boken och det blev inte bra liksom.
Okay.
Och jag brukar alltid fråga, läste du hela? nej det gjorde jag inte, nej, okej. För ibland så finns det, men han försöker verkligen vara skarp, han försöker verkligen vara. Och det är han ju. Alltså han är ju knivskarp liksom. Och men såna här saker som det är så kul. Han är väldigt så här, ja, men du får hitta den metod som passar dig. Men välj bara en text. Till exempel. Han är inne på det. Men för sista delen av boken är ju en samling böner. Ett par exempel för varje då tillfälle på dagen. Och så säger jag, men titta på dem och välj en och byt inte. Och hela hans resonemang där, ja, men låt den här texten börja påverka dig liksom. Och alla bönerna bygger ju på bibeltext. Så att man ber ju bibeltext, och det gör också att de är väldigt slitstarka såklart.
Ja.
Nej, det är
det är väl också en sak som är så, tycker jag, förlösande med hans sätt att skriva, just att han absolut, han är knivskarp, men han är alltid knivskarp åt bägge hållen.
Mm.
För det har vi varit inne på många gånger, att man sitter där och han drar ett exempel och man känner igen sig, och man sitter och skrattar åt de där dumma kristna som tänker så där.
Mm-hmm.
Och så vänder han alltid på det.
Mm.
Varenda gång så känner man hur kängan som man så gärna vill ge till någon annan kan man lika gärna ge sig själv på en gång.
True. Så sant. Och sen, jag menar, han betonar ju ett par saker i det här kapitlet som är både trösterika och som man... Vissa dagar suckar jag över en sån kommentar, andra dagar känner jag, åh vad trösterikt. Och jag har haft perioder i livet där jag har lyckats läsa antingen den här boken eller andra böcker som betonar samma sak.
Mm.
Och det han men ska vi se, sidan 173 är han inne på. Och så säger han: om jag väljer några av dessa bibliska böner och ber dem av hjärtat dagligen under, låt oss säga, ett år, kommer de sakta att vända mitt liv mot Gud. Snacka om att gå emot all vår tids så här gör vi tre steg för att vår gudstjänst ska vara perfekt, eller för att vårt liv ska... Ja, men det handlar om, låt oss säga, ett år. Ja. Jag menar, i vår kultur så är ju det evigheter.
Ja.
Och inte alltså, ens då är jag färdig, utan då kommer det sakta. Han betonar sakta.
Ja. Om jag slår på min Facebook just nu så kommer jag säkert hitta mängder med artiklar om fem steg till ett lyckligare liv, eller tio snabba steg till en förändring, eller vi letar hela tiden efter the quick fix.
Mm.
Och han pratar om ett liv. Hur du lägger hela livet kring det här.
Verkligen. Mm. Och alltså just det där, det har jag från en annan bok som jag läste vid precis rätt tillfälle. Ibland är det ju så där, det man träffar, eller boken träffar liksom. Och det var vid något tillfälle när jag, ja men du vet, klassiskt, man sitter och man jämför sig med andra lyckade kristna på något område, och den här gången så var det bönen och meditationens område. Jag hade några kristna som jag beundrade och jag själv var så evighetslångt borta från allt det där.
Mm.
Och så läser jag en bok som då väldigt tajmat, såklart, pratar väldigt mycket om just det där som jag vill nå.
Okay.
Och den här personen skriver att, ja, vill du nå dit så får du inte fokusera på det målet. Du kan vara medveten om att det finns ett mål, absolut. Men fokus är nästa steg i trappan. Det är ett steg i taget. Du kan inte ta 10 steg. Det går inte. Utan det handlar om ett steg i taget på väg mot det målet som du då kanske ser någonstans liksom. Och målet behövs för att du behöver veta vilken trappa du ska gå i. Men du kan inte ha ögonen bara på det målet, för då kommer du, ja, dels så trillar du i en trappa om du gör så. Men och där kan jag känna, det finns här, det andas i det här också liksom. Ja, du ska upp för hela trappan, men sikta på, här är första steget.
Precis.
För det kan du ta.
Mm.
Det kan jag ta. Det där första steget på vägen mot.
Ja, just det.
Och jag kan ha mina förebilder där långt borta, visst. Och det har jag. Men om jag tittar på dem så känner jag mig mest usel. Nej, men så är det ju. Jag menar, jag ber ju inte alls så mycket som dem. Och jag är inte alls lika inlyssnande till Gud som dem. Jag tror inte lika mycket på bönens kraft som dem. Och så vidare.
Och så blir det jättetråkigt.
Och så blir det bara jättetråkigt. Och då lägg ner hela den här affären och vara kristen liksom.
Precis.
Och så läser man Magnus och man läser andra visa människor och så inser man, ja, det målet kan jag ha. Men hur mycket äldre är han eller hon? Hur långt har de gått redan? Hur kämpade de? Och så pratar man med dem så tycker de att man är jättemärklig som ens har dem som förebilder liksom. Varför det? Jag ber ju inte så mycket som jag vill.
Ja, precis.
Ja.
Men du, vad tycker du om tecknen då?
Alltså krubban, korset och ringen?
Precis.
Mm. Vad jag tycker om tecknen?
Är det, för att omformulera, känner du att det är en stil som fungerar för dig?
Ja och nej. Jag vill börja med att säga att jag har ett tag så bad jag ganska mycket med hjälp av Frälsarkransen.
Mm, jag tänkte komma in på den.
Så jag har ju, jag tror ju på att en sån här fysiskt hjälpmedel som en Frälsarkrans eller de här tre tecknen eller någonting annat verkligen kan vara till en hjälp i mitt bönarbete. Så om jag tror på tecknen så vill jag svara ja. Sen har jag inte använt de här tecknen. Jag har ju läst boken förut och jag har valt mina böner och jag har skrivit dem i en liten bok som jag har så att jag kan liksom börja lära mig dem utan till och sådär. Men jag använder inte tecknen.
Nej.
Just den här gången. Och det kanske jag kommer att göra i sinom tid, men för mig så har det blivit så att just de här tre tecknen, jag ville ta ett steg i taget.
Ja.
Nu är jag där igen. Ja, men då vill jag börja med den här, det här steget. Att välja mina böner och försöka be dem. Så.
Mm.
Och det har gått så där.
Okej. Okay. Ja. Nej, men jag tänkte, låt oss välja.
Ja, visst. Kära någon. Finns ingen anledning att vara någonting annat.
Nej.
Nej, men jag måste säga att de har... Vad jag satte mig för när jag läste den här boken första gången... Så valde jag ut böner direkt. De här tar jag. Jag har inte bytt dem. Jag lydde honom. Och så har jag försökt komma ihåg och be dem. Och det jag har märkt för min egen del har handlat väldigt mycket om att jag har så hopplöst svårt att komma ihåg det.
Ja.
Och det oftast kommer jag ihåg det när jag bryter min vardag, vilket är väldigt märkligt. Jag kommer ihåg det när jag är ute och reser.
Okay.
Ska ut och prata eller göra någonting för Bibeln idag eller för Bibelsällskapet, så då, utan någon märklig anledning, så har jag lättare att komma ihåg det. Men i min vardag, när man har familj, man har barn, man har liksom alla såna här saker som pockar på ens uppmärksamhet, då glömmer jag det. Det är ett av mina mål efter vi liksom har rundat av den här nu, att ja, men nu ska jag ta nästa steg och försöka lite ytterligare. Så.
Ja, spännande. För att för mig så fungerar inte tecken överhuvudtaget, fysiska tecken. Vilket är väldigt synd, för det finns en enorm attraktionskraft för mig där. Jag tror att vid det här laget så har jag säkert gjort tre egna frälsarkranser. När man sitter och läser om liksom vad varje pärla ska innebära. Och så där. Jag tycker det är jättekul.
Mm.
Det är jättekul. Men det är så svårt för mig att använda dem.
Mm. Vad är det som är svårt?
Ja, det är jättesvårt att sätta fingret på. Men även om jag har den på mig så det fastnar inte, helt enkelt.
Du kommer inte ihåg hur den ska funka? Eller
ja,
hur?
Men det är dels det, men det är också det är en böneform som inte verkar... jag kanske får ta upp det där igen. Men än så länge så känns det inte som att det har varit min grej alls. Mm. Det kanske också... Jo, men så här kan det också vara. Jag ber gärna utifrån saltaren.
Precis vad jag skulle komma till att fråga dig.
Ja, och det här med skrivna böner tror jag handlar mycket om att då kan jag sätta mig ner och så läser jag det här och då kan jag stänga ute allting annat. Det kan vara så enkelt.
Mm.
Att det bara med den situationen man befinner sig nu med liksom mycket jobb, små barn, det är svårt att få ro annat än att faktiskt nu tar jag mig tid att göra det här och då sätter jag mig ner och så kan jag läsa och på något sätt det blir en böneform som fungerar.
Och då funkar inte ett tecken i den bestämda stunden.
Precis.
Utan då läser du hellre. Okej.
Okay. Ja. Och det kan ju också vara det är så, det är den här perioden i livet nu ser ut så här. Ja. Så jag menar, man behöver ju inte ge upp bara för det.
Ja, nej, men vi rekommenderar då från Bibeln Idags podcast att man inte använder tecken.
Nej, det är inte det jag säger alls.
Nej.
Men det var också, alltså, som sagt, utifrån hur boken är skriven, så det var väldigt, väldigt skönt när man på något sätt känner att ja, men Magnus kommer med jättebra tips här i den här boken. Och så kan jag välja att de här de tar jag till mig. Och så de här, nej just nu så gör jag inte det. Och det är okej.
Så länge det går åt rätt håll på något sätt.
Ja, ja men absolut.
För det är väl det är det jag tror att han... Ja, men då får man ju pusha varandra att verkligen ta då steg. Liksom. Jag måste bara... Vi har ju pratat om det här redan, men jag vill säga det med Magnus Malms egna ord också. Jag tror att det är han citerar ju folk hela tiden, så jag blir osäker. Men, för här är verkligen... Det här tror jag är absolut en kärna i hela hans undervisning, hela boken, poängen med bönen. Jag tror inte det är bara Magnus Malm som tycker det här, utan jag tror att Gud tycker det. Och det är när han skriver då att, ja men han skriver en lång så här, ja, men bestäm dig, ta en bön, ordna en böneform, håll dig till de här bönerna du väljer ut och så vidare och så vidare. Och så säger han, den beslutsamheten måste ovillkorligt förenas med en annan beslutsamhet, nämligen att aldrig döma mig själv om ett bönetillfälle av någon anledning inte blir av. Till denna böneform hör den orubbliga beslutsamheten att fortsätta och lika orubblig flexibilitet i det praktiska utförandet. Tumregeln är den klassiska. Vadå klassiska? Den här har jag aldrig hört förut. Be som du kan, inte som du inte kan.
Hade du inte hört den förut?
Nej.
Okay.
En orubblig flexibilitet. Är det inte ett fantastiskt?
Dagens oxymoron.
Och om man sen vänder till sidan 174 så visar Magnus återigen sin, alltså han är ju den mannen, han visar på något sätt hur medveten han är utifrån hela sin erfarenhet, för då skriver han så här, 174 nästan längst upp.
Yeah.
Läs de två föregående styckena en gång till. Det är ju nämligen just på den punkten som den här vägen bär eller brister. Han är så medveten om att trots att vi kan det här, trots att vi har hört det här, så vi lyder väl då. Den beslutsamheten måste ovillkorligt förenas med en annan beslutsamhet, nämligen att aldrig döma mig själv om ett bönetillfälle av någon anledning inte blir av.
Precis.
Alltså vi skulle ju i praktiken bara kunna ha tagit det stycket och skrivit det och varit nöjda sen liksom.
Ja. Ja. Nej men det, vad hjälper det att gräva ner sig för att man missar ett bönetillfälle liksom? Det finns ingen poäng.
Nej, det är så väldigt sant. Ja, sen efter denna fantastiska markering så går han vidare och ger sig på det här med att prata om just symboler, det som du var inne på. Mm. Och ingen av oss är jättesugna på symboler själva precis just nu. Men vi kan ju använda hans egna ord återigen. Han säger ju just, leta efter eftersmaken. Hjälper det här mig eller inte?
Ja, just det.
Och återigen så är han ju inne på någonting viktigt här, att ha en reflektion kring det jag gör. Hjälper det här mig eller gör det inte det? Hamnar det här i vägen, blir det här ett hinder eller hur är det? Och mer och mer känner jag liksom att här finns verkligen en kärna i växandet i det kristna, just att vara reflektionen, att våga tänka, att våga diskutera, att våga vara ärlig med någon nära vän.
Ja men absolut liksom.
Ja. Har du några fler tankar just från kapitlet här i övrigt?
Alltså det jag tror att jag framförallt tar med mig från det här kapitlet är, alltså han avslutar en otroligt positiv ton. Sen tyckte jag att vid första genomläsningen av sista kapitlet så upplevde jag det som det svåraste kapitlet också.
Mm-hmm.
Men bara som hur det börjar, att han pratar om kaos och hur splittrade vi är, och att bönen får på något sätt bli inte en motsats men en motpol eller en motrevolution till kaoset. Och jag läste det och tänkte, va? Och det låter fantastiskt, men jag började verkligen läsa den texten ett par gånger för att känna att jag förstod den.
Mm.
Ja. Men alltså, boken i sin helhet och sista kapitlet, det lämnar mig med en väldigt positiv känsla av att jag tycker att han gör bön enklare. Mm. På något sätt så har han tagit ner bön för mig från någonting stort och svårt till någonting som jag faktiskt, men jag kan greppa det på ett annat sätt.
Mm.
Det skulle jag säga kanske det viktigaste den här boken har gjort.
Mm.
För mig.
Ja, det är stort.
Ja.
Det är det.
Ja, det är en bra sak.
Vad tänker du om det här med han, man ska säga, han har ju en enkel grundform som han presenterar, mm, som innebär tre stycken dagliga böner. Mm. En på morgon, förmiddag, en mitt på dagen, en på tidig kväll. Mm. Och så en lite längre bland det sista man gör på dagen. En examen, ja, som det så fint heter enligt. Det kommer väl av, jag vet inte om det var de som var först med det, men jesuiternas och Ignatius av Loyola är det väl, har ju det som en väldigt viktig del i hela sin andlighet, just att ha en examen där man funderar igenom vad har Gud gjort i mitt liv idag, vad kan jag se Gud i mitt liv idag.
Yeah.
Så att det handlar inte om att trycka in Gud i allt som har hänt under dagen, utan att försöka se och liksom, har Gud varit aktiv. Och då delar han ju också upp den i tre delar då, såklart. Där en del handlar om just hur har Gud fyllt mig liksom.
Just det.
För han börjar så vad ska jag säga? Ja, men återigen så är han inne på någonting viktigt här. Han säger, men antingen så ser vi dagen som att jag börjar påfylld, redo, och så ger jag ut hela dagen.
Mm.
Vilket blir en ganska självcentrerad bild som till viss del säkert stämmer ur någon synpunkt, mm, eftersom att vi många gånger vaknar pigga och ger ut mycket av oss själva, ja, under en dag. Men han menar då att, ja, men i bönen, i det här, vänd på det och säga, men jag börjar dagen med en tom skål. Vad har Gud lagt i den under, mm, dagen?
Det är en fantastisk bild.
Och det där är någonting jag har försökt, ja, men snappa upp. Både från, jag menar, jag har ju gått de här retriterna som han ordnar.
Mm.
Och då är ju såklart det här också en viktig del i skolningen, så att säga. Och det här tycker jag är kanske bland det svåraste i alla de här böneformerna. Och det är väl, återigen, ta små steg och så vidare. Jag vet vad man ska svara.
Men vilket då menar du? Vilket är det svåraste?
Att just sätta sig ner och ha en examen där jag tänker, vad har Gud lagt i min skål idag? Mm. Det där tycker jag är jättesvårt att säga.
Ja.
För jag kan säga de självklara liksom. Ja, men jag fick gå upp, jag är frisk, familjen är frisk och det är fantastiskt hur man blir välsignad av sin fantastiska fru och sina barn när de säger att åh, pappa, vi älskar dig, ja, och så vidare. Och jag menar, och det stannar jag gärna upp i.
Ja.
Men det känns som att jag behöver komma, här känner jag att jag står och stampar lite.
Mm.
Hur kommer jag längre till? Och nu står det inte så mycket här, men när man läser andra texter om just examen så blir det väldigt mycket så här, ja, men i det mötet med den människan så känner jag att jag lärde mig det här och jag fick med mig det här och det här la Gud där och så vidare. Och jag när jag sätter mig, ja, men 9-10 på kvällen, känner bara, jaha.
Ja,
lättare då för nästa steg som innebär att man kommer på saker som har blivit fel som man ska be om förlåtelse för och lämna över till Gud och så vidare. Det säger väl också någonting om mig, men den första delen där har jag en utmaning att verkligen,
ja, jag håller helt med. Jag håller helt med.
Lära mig liksom att se Guds handlande i min vardag. Mm. Kanske just därför det är så viktigt att öva på.
Ja, och kanske är det samma sak där, att man måste börja med väldigt små steg.
Familjen och barnen och... Nej. Ja,
precis. Ja, men det kanske finns en poäng med att börja med de sakerna, för att det är det enklaste steget att ta också.
Mm.
Att det även i det får vara en process. Förmodligen om man tar tid varje dag att faktiskt tänka tanken, vad har Gud de facto gjort idag, så kommer du förmodligen se mer och mer.
Mm. Antagligen, och Gud är ju också intresserad av att faktiskt visa mig det.
Exakt. Exakt.
Så kommer tanken krypande, du vet, direkt. Alltså, det här är så typiskt mig. Ja, men om jag inte får någonting då betyder ju det att jag inte lyssnar på Gud. Och det kanske också är en del av sanningen, men ja.
Så nej, men då fick man ju inte döma i det här då?
Nej, just det, precis. Ta det igen.
Sa han dömande.
Ja, precis. Fy, ajabaja, icke döma. Men vad tänker du om de här tre? Först då att se vad Gud lagt i min skål, sen vad har blivit fel, och sista att på något sätt vara i Guds närvaro, att liksom överlämna mig på nytt då, och vända mig med öppet hjärta mot Gud, som är då den sista steget i en sån examen.
Ja, det, precis som du säger, så det lite otäcka är just det där steget, vad gjorde du själv för fel idag? För det tänker, det är mycket, mycket lättare att se och fastna i.
Mm.
Och det är ändå saker, dels så tror jag att Gud vill säga någonting i det. Jag tror det är ett jätteviktigt steg. Men just att inte fastna i det. Att bara sitta och tänka, ha, det här gjorde inget bra, och det där vart ju inte så bra, och varför sa jag så där, och varför förde jag så där.
Mm.
Ja.
Men och där är ju någonting som, alltså han är ju väldigt tydlig här att ja, men om första steget är ett mottagande, ja, men jag ser vad Gud har gett mig och så vidare, så blir ju korset här mer än bara vad jag har gjort fel. Han är ju väldigt tydlig med att vilka saker har, ja, men vad har jag gjort idag, och mitt liksom gensvar till Gud. Men han pratar vidare, alltså i korsdelen av den examen så ligger ju också sår.
Mm.
Alltså vad har sårat mig idag?
Mm.
Alltså andras synd på något sätt.
Mm.
Vilka makter har haft inflytande över mitt liv som jag inte vill ska ha inflytande över mitt liv? Vilka problem och utmaningar finns det? Vilka relationer finns det konflikter i, och så vidare. Han är ju väldigt tydlig med att hela den här, men först står jag i det ta emot, sen kommer jag till den här delen då jag liksom häver ur mig eller ber om förlåtelse, och som han skriver, där jag fritt fram att släppa loss mina aggressioner inför Gud och tala klartext om vad jag känner.
Mm.
Som om man inte skulle tala klartext i den första, i och för sig, men
ja.
Men det blir ju på något sätt en väldigt aktiv del i en examen, och den kan jag tycka är lättare.
Oh ja.
Just det jag är just nu i alla fall.
Oh, jag undrar vart jag läste det. Det var bara häromdagen som jag läste en text om alltså någon som ställde sig frågan just, får jag vara arg på Gud?
Mm-hmm.
Får man skrika och skälla om man känner det? Men vart läste jag det? Ja.
Och du skällde ut personen direkt.
Ja, absolut.
Nej. Är du dum eller? Det är klart du får. Nej,
nej men just vikten av att vara ärlig. Att våga vara ärlig mot sig själv också. Att faktiskt bejaka sina känslor. Att jo, men det är så här känner jag. Det var så här jag reagerade idag. Jag blev ledsen över det här eller sårad över det här. Och att inte bara skjuta sådant under mattan.
Mm. Utan för faktiskt högen blir stor efter en stund, då snubblar man på den.
Ja. Ja. Att känna att det är okej att ta plats. Ja, det är sånt som jag själv kämpar med, så det är därför det kommer upp.
Ja. Men här är ju också, tycker jag, en väldigt viktig del. Men man får balansen. Om man kör examen så som den beskrivs här, och jag börjar med att fokusera, vad har Gud lagt i min skål idag? Vad har Gud gett mig? Hur har Gud liksom visat sig? Då går jag ju in i den andra delen med en ganska, vad ska jag säga, positiv Gud. Eller en aktiv Gud. En Gud som faktiskt finns i min vardag. Och då blir det ju också mycket lättare, tänker jag, just att bli arg på Gud. Ta hela den. Eller vara besviken och ledsen. Eller Eller jublande glad för den delen. Jag menar, det är klart. Mm. Ibland kan man ju faktiskt vara sån också. Eller hur?
Det är också okej.
Okay. Det är okej. Okay. Det är okej okay att vara glad. Nu har vi sagt det. Mm. Sluta le och vara kristen.
Precis.
Oh, fy, jag tänker att det verkligen har funnits sådana liksom, predikanter. Så jag kanske inte rakt av så, men som verkligen så
här. Jag ska säga att det men, finns.
Ja, det kan ju för sig stämma. Jag hörde en sån här, åh, den är så hemsk, men jag kommer inte ihåg den ordagrant, men det finns ju liksom kristna, ja, knappt kristna, skulle jag inte vilja kalla dem egentligen, men så här sånger i vissa traditioner, barnsånger liksom där. Där kommer inte ihåg det exakta ordalydelsen nu, men det kontentan av sången var liksom, ja men akta dig för att då vara, ja, men var syndig dum människa liksom. Ja. Och i uppradandet av synder och dåliga saker så räknar man upp lek och stoj.
Ja. Ja.
Och det finns just säkert någon som lyssnar på podcasten som sjöng den här när ni var små. Och ni skulle väldigt gärna få höra av er och bara berätta vad heter sången. För jag skulle vilja läsa hela texten och se om den är så illa som den lät när den blev citerad för mig en gång för länge sedan. Men jag menar, tänk om vi bygger in en sån... Liksom, jag menar, kom igen, David dansade i en figur.
Ja, jag menar liksom. Det.
Ja. Hela livet måste få plats. Ja.
Jag har alltså väldigt goda vänner som de har levt tillsammans i snart 15 år gissar jag. Bägge två blev frälsta för ett par år sedan. Tog ett aktivt trosbeslut, bestämdes för att Jesus, det här är vägen för oss. Och fick inte gå med i en församling för att de var sambos.
Oh.
Ja. Så det här är ju inte liksom, vi behöver inte gå tillbaka 50 år i tiden för att hitta exempel på människor som till exempel blev uteslutna ur en församling för att man gick på bio eller hade för kort kjol eller, alltså, ja. Det finns mycket mörkt i svensk kristendom.
Och jag menar, det är klart att men, det där är ju en så jättesvår balans tycker jag, för att jag funderar själv på om jag hade varit församlingsföreståndare i en församling av frikyrklig karaktär, om vi säger så. Men har vi svenskkyrklig karaktär så har jag ju medlemmar ändå på något sätt just nu. Men om man då, har man några krav på att vara församlingsmedlem? Jag menar, som jag var men länge inte med i den församling där jag ändå höll till mest, för att de hade krav på omdop helt enkelt. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle ställa mig till det. Ja, men jag är döpt som barn och så vidare.
Krav på omdop?
Ja, för medlemskap, absolut. Absolut. Det är en aktiv diskussion i många församlingar.
Jag har aldrig hört talas om.
Jo, alltså, om du är bara barndöpt så måste du ha ett vuxendop.
Okej. Okay.
Absolut. Och jag kan teologiskt förstå det i om jag liksom slår på, vad ska jag säga, min teologiska del av hjärnhalvan. Hur man resonerar, hur man tänker. Liksom. Jag har inga svårigheter och jag kommer ihåg att jag var verkligen så att jag fick en stor respekt för den här pastorn som på ett väldigt varmt och vänligt sätt förklarade för mig, men så här fungerar medlemskapet i vår kyrka. Så här ser vi på dopet och därför måste du vara. Och jag tog det väldigt väl. Tyckte jag själv. Och framförallt fick jag en god så här, respekt för den här pastorn som här står jag för någonting. Och sen är det så roligt, kommer jag till den församling där jag står idag, så har vi dopgrav längst fram och på dopgravens kant hänger dopfunten. Som en så här jättetydlig markering att här finns båda vägarna på något sätt. Och jag menar, jag kan ju fundera på det, om jag hade suttit som pastor då, eller vad. Hade det funnits någonting som hade gjort att jag hade sagt till människor, nej, men då vill jag att ni gör upp med det här först innan ni kliver in som församlingsmedlemmar. Eller, åt andra hållet såklart, vad skulle krävas för att jag skulle säga lämna gemenskapen?
Ja.
För det finns ju, jag menar, det kanske är så att det är en typ av församlingsidé som som vi hanterar annorlunda idag än vad Paulus gjorde, men det finns ju ett uteslutningsmoment i Bibeln, och det här, oj hjälp, nu ska vi inte snöa in på det, för att det är jättestora frågor och väldigt många åsikter om hur man ska göra. Men det absolut viktigaste, vad man än gör, det är att man, vi måste ha kärlek till
exakt.
Våra bröder och systrar.
Det
spelar ju ingen roll liksom, vilken åsikt man har i frågan, och så fort som vi lämnar kärleken där, då får vi ju stora problem.
Oh ja.
Men kärlek betyder ju inte konturlöshet.
Definitivt inte.
Ja. Hej då, ni vill höra oss prata om någon annanstans någon annan gång.
Stora frågor.
Jag
tar jättegärna den diskussionen.
Vi kanske ska ha ett program om vilka regler skulle du och jag ha i vår församling när vi blir sektledare, du och jag.
Nice.
Åh. Oj. Och så får vi se när vi startar vår lilla församling om det kommer någon överhuvudtaget.
Vem skulle vilja vara med det?
Fast du, det blir bra kyrkkaffe.
Det blir det, vi kan utlova det.
Yeah. Och vi, alla våra gudstjänster kommer sändas i poddradio lätt. Så här, två bra saker. Sen blir det lite värre på några andra punkter då, komma fram.
Precis.
Nej men du Magnus, vi ska ta och avrunda det här. Känner du att du vill ha några särskilda slutord med?
Ja, jag skulle säga så här. Tack kära vän för att jag har fått göra det här med dig.
Åh, varsågod. Tack själv för att du orkat ställa upp.
Ja men på riktigt, det har varit en fantastisk resa. Och mycket, mycket goda samtal.
Men du, det var ju så här att du fick en fråga från Jonas Bergsten. För ett par poddar sedan, bara för att jag hämnades för att du inte var med. Så god kristen är jag. Nu har Magnus övergett mig igen här, så nu så får du min son. Nu ska han få. Det tror jag till och med jag sa i podden. Så genomskinlig. Så Magnus, du fick ju frågan. Det här med att be ständigt och be i sin vardag och vara en ständig bön kan ju inte betyda att man bara går omkring och rabblar på hjärtat inlagda böner.
Nej.
Nej. Så hur gör man det då?
Hur gör man vilket? Att vara i ständig bön.
Att vara i ständig bön, ja precis.
Det var alltså Jonas som ställde den frågan till mig.
Ja, precis. Ja.
Då vill jag bara poängtera också att han fick frågan om vad som var kärnan i evangeliet. Och han pratade i 10 minuter efter det. Jag vill bara ha det sagt.
Ja, du vill bara ha det sagt, okej.
Det var, jätteintressant. Alltså det var så tråkigt att missa det samtalet, för att Jonas är fantastisk. Vilket jobb han gör. Mm-hmm. Alltså jag är otroligt imponerad verkligen. Jag har hans böcker också. Och det är fantastiskt vilket jobb han gör. Det är alltså vilken förmån på något sätt att få vara med i den här podden. För att vi får träffa och prata med så otroligt fascinerande människor i Sverige som faktiskt lägger ner så mycket tid och energi på Bibeln. Det är helt fantastiskt. Men jag skulle svara på en fråga. Det var det jag skulle göra.
Fast om du ska komma upp i 10 minuter så måste du hålla på så där och prata om allt annat. Du håller på i 2 minuter nu.
Okej. Nej, men för att försöka koka ner det här. Att vara i ständig bön. För det första så skulle jag säga att bön är flera saker. För mig så är det flera saker. Och det jag försöker tänka på, alltså jag är väl kanske en väldigt grubblande människa, men när det poppar upp saker i mitt sinne så försöker jag att ta mig tid till det. För man tänker på saker hela dagarna. Och helt plötsligt finns det där ett bibelord eller någonting som vi pratar om i en podd. Och jag försöker att ta några minuter, bara ta det på en gång och lägga det framför Gud. Eller när man möter en tiggare på stan där man handlar. Att inte bara lägga en liten peng utan att se den människan och välsigna den människan. Och lägga en liten bön på det.
Lägga en liten bön på det.
Ja.
Ja, ja.
Hur man nu ska uttrycka det.
Ja,
men i övrigt så är det skrivna ordet är det som fungerar bäst för mig, skulle jag säga. Det är på det sättet jag kanske känner mig mest välsignad. Att faktiskt sitta och läsa en saltarbön. Men det är ungefär de formerna som jag använder mig av, tror jag.
Vi kan ju säga det, om ni vill ha facit så avslutar ju Magnus Malm hela boken med 3-4 sidor om ständig bön, där han tar upp just det, om man nu vill vara sån.
Han har gett mycket, mycket bättre svar än vad jag gör. Ska ses.
Fast det var dig, Jonas, frågade.
Jag bara säger.
Ja, brasklappar hit och dit. Men med det så rundar vi av vårt samtal här och tackar för att ni har varit med, ni som har lyssnat så här långt. Vi fortsätter ju under hösten här med och vinter med podcastintervjuer av olika slag. Ni har ett par stycken ute som, jag vet inte om ni har hunnit lyssna på dem, men Linda och Carolina, två stycken författare och bokarbetare eller vad man ska kalla dem, som har mycket härligt och inspirerande att dela.
Apropå inspirerande människor som gör saker för Bibeln.
Ja, precis. Och sen har vi då några inbokade också. Men det är så här, när man ska försöka få ihop dessa extremt aktiva människor med en hyfsat aktiv mig och en... Ja, dig. Så spricker scheman till höger och vänster. Och det kan vi ju... Det är därför vi inte har en fast utgivningstakt, kan man väl lugnt säga. Men fortsätt gärna höra av er om ni har tankar och sådär tips på antingen bok som jag och Magnus ska läsa, eller om ni har är av åsikten, snälla, gör inte om det här. Eller om ni är av åsikten, den här människan är jätteinspirerande, ta med honom eller henne i podden, så lyssnar vi mer än gärna på sånt. Och så hoppas jag att vi ses i Uppsala på i december, 5-6 december, så är det stor bibeldag. Den på lördagen så är det en bibeldag med intressanta föreläsare. Vi har Stefan Gustafsson, Lars-Olof Eriksson på förmiddagen, och sen har vi seminarier på eftermiddagen som man kan välja, som man kan hitta sitt spår att fördjupa sig i. Och sen så fortsätter det under då lördagskvällen och söndagen med skribentverkstad. Mm. Och med det menar vi helt enkelt, bli bättre på att skriva. Utvecklas i ditt skrivande. Idag så är det ju så otroligt lätt. Vi skriver för kyrkblad, vi skriver för bloggar, vi skriver för Facebook, vi skriver överallt. Men det finns tips och tricks och idéer för att bli en bättre skribent, för att utvecklas. Och det är precis vad de lördagskvällen och söndagen kommer att handla om.
Mycket spännande.
Magnus kommer, tror jag.
Det är tanken.
Jag kommer. Så vill ni säga någonting till oss på riktigt, höll jag på att säga, och inte bara via mail eller Facebook eller hur ni nu hör av er, så hoppa på oss då. Vi är där och vi är redo att ta emot tips och skäll. Och ska ni skälla kanske det är bäst ni kommer till mig, för Magnus är lite svag själv.
Nej, känslig själv.
Känsligt. Så beröm till Magnus och skäll till mig.
Det låter bra.
Delar upp det här. Och så hoppas jag att vi ses. Och möter ni oss någonstans ute så där på stan, eller om ni råkar gå förbi Café Engel i Ludvika där Magnus jobbar, så säg gärna till oss. Det är så här att uppmuntran gör otrolig skillnad. Ni som har lyssnat på podden och varit fram och sagt det till mig, det värmer något enormt. Det ska ni veta.
Verkligen.
Ingen nämnd och ingen glömd. Det får vara nog för reklampaus den här gången. Vi kanske ska skaffa en jingle för reklampaus, vad säger du?
Jag gör på.
Du på? Ja. Du kan nynna en jingle.
Jag älskar jinglar.
Vad fint.
Det är faktiskt sant. Jag gör det.
Vi får fundera det på det skämt. Nästa gång. Ja. Men tack Magnus för de här stunderna, så hittar vi något nytt att prata om.
Tack själv, kära vän.
Ha det bra.
Hej, hej.
Hej.